Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens predikotext, den hämtar vi ur första Timoteus brev. Och det är kapitel 3, vers 8 till och med 16. Och vi läser i Jesu namn. Första Timoteus brevets tredje kapitel, vers 8 till och med 16. Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också det skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare om det inte finns något att anföra mot dem. Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon, utan vara nyktra och trogna i allt. Församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj. De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag röjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarat i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikat bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Amen. O Herre, helga dessa ord i våra hjärtan. Amen. Tema för dagens predikan är tjänare i den levande Gudens församling. Tjänare i den levande Gudens församling. Gud, han lär oss i sitt ord att familjen är en välsignelse från honom. Gud, han har etablerat familjen som ett fundament i samhället och som en grundval för människans liv här på jorden. Vi föds in i vår jordiska familj som barn. Och vi växer upp i den som en trygg ram för våra liv. I familjen får vi jordisk föda för att leva och växa. Vi får kunskap och uppmuntran för att bli trygga och glada och växa i visdom. Vi upplever glädje i familjen. Gud fyller familjen med många välsignelser. Guds ursprungliga plan skulle vara endast gott för människan. Det skulle bara finnas godhet i familjen. Det skulle utan undantag vara till människans fördel att vara del av en jordisk familj. Så är det än idag. Det är fortfarande så. Även om synden förstör också många familjer och visar sig i alla familjerelationer på något sätt, så är fortfarande familjen en stor välsignelse ifrån Gud. Det är fortfarande där Gud vill att vi ska leva våra liv, i familjen. I dopet så blir vi medlemmar av Guds familj. Där gör han oss till sina egna barn. I dopet övergår vi från att vara Guds fiender till att bli en del av hans egen familj och bli arvingar till det eviga livet. Genom sitt ord ger han oss i dopet sin heliga ande som skapar tron i våra hjärtan och som bevarar oss i tron. Att få vara Guds barn, det är den största välsignelse vi kan få någon gång här på jorden. Som Guds barn så har vi evigt liv. Vi äger det på grund av Jesu Kristi offer på korset för oss. På grund av att Gud gjorde sin egen son till människa och sände honom i döden för våra synders skull har vi evigt liv här idag. På grund av Jesus är vi en del av Guds egen familj. Den församling som är samlad här idag, den är en del av Guds familj. Alla ni som är här idag, ni är med i Guds familj. Vi som genom dopet har fått tron i våra hjärtan, vi är hans egna barn. Vi är samtidigt både Guds församling och Guds egen familj. Det är inte den osynliga kyrkan Gud talar om här, utan han talar om en för världen synlig församling på en bestämd plats här på jorden. I dagens predikotext så fortsätter vi genomgången av första Timoteusbrevet, och Timoteus, vet vi, han befann sig i församlingen i Efesos när Paulus skrev det här brevet till honom. Brevet är egentligen inte till Timoteus personligt, utan det är skrivet för att hela församlingen där ska dra nytta av det och kunna lära av dess undervisning. Paulus, han skriver att Timoteus, han befinner sig i Guds hus och att det är den levande Gudens församling. Den här församlingen i Efesos. En kristen församling på västkusten av dagens Turkiet var den här församlingen i Efesos. Paulus, han ville att Timoteus skulle vara just där för att undervisa dem och leda dem med Guds ord. Han hade satt honom där. I de första 7 verserna av kapitel 3 i det här brevet så beskriver Paulus en församlingsledares egenskaper. Och det gick vi igenom förra predikan över Timoteusbrevet. Och vi minns att det krävs omfattande och mångsidiga egenskaper för att kunna leda Guds församling. Det krävs väldigt mycket av en församlingsledare. Han ska kunna väldigt mycket och kunna ha en karaktär som övergår de flesta andras. Och vi minns att hans viktigaste egenskap, det är att undervisa. Han måste kunna undervisa, eftersom det är Guds ord som är det här livgivande, som ger liv till människor. Och det är det som är hans huvuduppgift i församlingen, att undervisa i Guds ord. Sen så måste han ha en oklanderlig karaktär. Han måste behärska både sin tunga, alkoholkonsum och sin sexualdrift. Dessutom får han inte vara ute efter pengar. En församlingsledare måste vara oklanderlig på allt sätt. Det ska inte finnas någonting att utsätta på honom. Och det här är viktigt eftersom han ska leda Guds församling. Dagens predikotext, den tar för sig församlingstjänarens egenskaper. Inte ledarens utan tjänarens. Vi ser att det är mycket som är likt mellan det som krävs av församlingsledaren och det som krävs av församlingstjänaren i församlingen. Det är mycket likhet mellan dessa två. De måste båda kunna ta hand om sin egen familj på ett gott sätt. Också församlingstjänaren måste vara en enda kvinnas man. Det betyder i praktiken att han får inte vara otrogen. Han får inte bryta äktenskapet. Han får heller inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. Han ska äga trons hemlighet i ett rent samvete, skriver Paulus. De är nämligen förvaltare av Guds hemligheter. Dessa som tjänar i församlingen. De är förvaltare av Guds mysterium. Mysterium står det på grekiska. Det är mysterium som världens visdom inte kan uppenbara för oss. det som världen inte kan lära oss eller visa oss, men som endast Gud kan och som är det enda som leder oss till frälsningen. Detta är de satt till att förvalta i församlingen. Vi ser att det finns en egenskap som saknas hos församlingstjänaren, och det är egenskapen att kunna undervisa. Det krävs inte av honom. Detta speglar den stora skillnad i uppgift som ledaren och tjänaren har i församlingen. På grekiska används ordet som motsvarar diakon för det vi översätter med församlingstjänare. Vi skulle alltså kunna tala om en diakons egenskaper. Och det är en manlig diakon Paulus talar om här. Det ser vi på hur kvinnans egenskaper plötsligen kommer i vers 11. Och det listas upp mellan den här manliga diakonens egenskaper. Den här kvinnan, hon står i relation till den här mannen som beskrivs. Hon står i relation till den manliga diakonen. Så den kvinna som nämns här i det här ena verset, det är antingen diakonens hustru eller en kvinnlig medhjälpare till den manliga diakonen. Och när vi tar i beaktande Paulus insikt i människans sexualdrift, så är det mycket som talar för att Paulus föredrar just en man-hustru kombination i utförandet av diakonins arbete i församlingen. Det är den tryggaste teamet, kan man säga, som skyddar mot mycket, många faror och många synder. Man och hustru tillsammans i arbete i församlingen. Vad består så diakonens uppgifter av? Vi har en trolig början till kyrkans diakoni i Apostlagärningarna kapitel 6. Där blev 7 församlingstjänare utsett för att fördela mat åt änkorna i församlingen. Detta blev gjort för att apostlarna som hade tjänsten att förkunna ordet skulle kunna koncentrera sig om just den uppgiften. Eftersom församlingen i Jerusalem växte i antal medlemmar, så växte också de praktiska uppgifterna i församlingen som inte hade direkt med förkunnelsen att göra. Från början så var alltså diakonin en stödfunktion till förkunnelsen av Guds ord inom den lokala församlingen. Den existerade för att lätta arbetsbördan för de som förvaltade Guds ord. Det var diakonins uppgift, dess funktion, kan man säga. Eftersom kristna församlingar bildades runt omkring Medelhavet, så uppstod också så småningom behovet av just församlingstjänare, till skillnad från de som predikade ordet. Varje församlingsgrundval var förkunnelsen om frälsaren Jesus Kristus. Den gång som nu, så var det och är det genom ordet som Gud kommer till varje syndare med budskap om frälsning och förlåtelse. Gud, han kommer till oss genom sitt ord. Det eviga livet, det får vi del av genom evangeliet, genom Guds ords predikan. Detta är församlingens viktigaste uppgift. Hur välmenad och omtänksamt det än är, så är alltså en diakoniverksamhet som inte är bunden till förkunnelsen av Guds ord, det har inget värde för evigheten. Det kan ha ett värde just här på jorden, men för evigheten så har en sådan diakoni inget värde. I bästa fall underlättar det endast människors livssituation här på jorden. En diakoni som inte har någonting med Guds ord att göra. Det betyder självklart inte att vi som kristna inte ska visa kärlek och omtänksamhet mot vår nästa i samhället. Tvärtom, det ska vi göra. Vi ska visa kärlek och godhet mot alla människor. De gärningar vi gör är vittnesbörd om den tro vi har i våra hjärtan, och vi kan därmed genom våra handlingar dra människor till förkunnelsen om Jesus och det livgivande evangeliet. Samtidigt ska vi alltså komma ihåg att diakoni i urkyrkan, det var en verksamhet inom den lokala församlingen och en stödfunktion till förkunnelsen av Guds ord. Den existerade inte för sig själv. Så var det från början. Församlingstjänaren, han är en del av den levande Gudens församling som är Guds familj. Hans verksamhet speglar det som han gör i sin egen familj. Han sköter praktiska ärenden och har nära kontakt med församlingar. Han ser till att de har det de behöver av mat och jordisk gods för att kunna leva här på jorden. Som en far och husbond ansvarar han för alla som bor under hans tak. Och så ansvarar också församlingstjänaren för alla som är med i församlingen. Hans familjeliv ska vara en spegelbild av hans församlingsliv och hur han sköter det där. Det är en viktig tjänst som han utför. Och han måste som, på samma sätt som pastorn, vara en god förebild för församlingen. För både församlingsledaren och församlingstjänaren är just deras eget familjeliv det stora testet, den stora test på det prov på om de kan sättas till tjänst i församlingen. I familjen prövas de mot alla svårigheter och utmaningar som livet erbjuder. Och det är också där de har anledning att visa sitt ledarskap och visa sig trogen sin kallelse som husbond, make och far. Sen efteråt, när de har provats och det har visat sig att det inte finns någonting att utsätta på dem, då kan de sättas till tjänst i församlingen, så skriver Paulus. Först då kan de insättas efter den här prövningen. Paulus, han närmar sig här i slutet av kapitel 3, avslutningen av första halva av sitt första brev till Timoteus. Han har skrivit till honom för att han som representant för de kristna i Efesos ska och införa den ordning som Paulus beskriver. Det som Paulus har skrivit i de första kapitlen, det är inte teoretisk kunskap som Timoteus endast ska lägga på minnet och grunda på. Nej, utan det är praktisk kunskap. Det är handlingskunskap som Paulus vill att Timoteus nu genast ska gå och genomföra i församlingen. Paulus, han har förmedlat kunskap som han vill att Timoteus ska genomföra i praktiken. I de första tre kapitlerna av första Timoteus brev. Paulus, han avslutar denna första avdelning med vad vi kan kalla för en doxologi. Den kommer mitt i Paulus ord om livet i den kristna församlingen. Det kan verka väldigt logiskt när man har mycket regler och beskrivningar av egenskaper och berättar om hur du ska vara i församlingen och det blir lite tungt. Jag tror Paulus också såg det. Nu har det varit mycket regler här. Mycket beskrivningar av hur det ska vara. Sen kom han med en doxologi, någonting helt annat. En hyllest, en sorts psalm där han hyllar Gud. Mitt i alla dessa föreskrifter och varningar om hur det ska vara i församlingslivet och hur det ska arta sig, så uttrycker Paulus plötsligen några rader av det renaste evangelium. Det gör han i vers 16. Han visar på hur människans frälsning är ett resultat av ett mysterium. En hemlighet. Ja, det är Guds mysterium. Det är en hemlighet för världen. Världen betraktar nämligen Guds frälsningsväg som dårskap. Världen lär att människan kan komma till Gud genom egen kraft och hjälp. Världen lär att människan på något sätt kan säkra sig sitt eviga liv genom egna gärningar. Så lär världen och alla andra gärningsreligioner i världen. De lär frälsning genom gärningar. Gud, han lär oss i sitt ord att det är Jesus Kristus som sann Gud och sant människa som är hemligheten till vår frälsning. Det är han som är vår frälsare från synden. Han har tagit bort vår skuld och vårt straff. Gud har själv kommit till jorden och friat oss från våra synder. Det har han gjort genom sin egen son och hans död och uppståndelse för oss. Detta är Guds fruktans hemlighet. Att Gud blev människa för vår skull. Att han som fullkomlig människa levde bland oss här på jorden fullkomligt. Att han sågs av apostlarna. Det står änglarna, men det betyder budbärare. Och apostlarna, de var budbärare. Jesus, han sågs av apostlarna. Hans verk bevittnades av många människor. Han predikades bland alla människor. Evangeliet blev spritt till hela världen. Evangeliet om frälsaren sprids fortfarande till hela världen. Och det skapar tro hos människor överallt. Inte hos alla, men överallt. Denna vår frälsare sitter nu vid faderns högra sida. Denna högra sidan, det är en bild på maktens och auktoritetens plats hos Gud. Han har full kontroll. Han regerar till det bästa för oss från himlen. Han regerar till det bästa för oss som är hans egen familj. Vi har en levande frälsare. Vi är hans familj. Som församlingsledare och församlingstjänare, som pastorer och skapare i församlingen, ja, som medlemmar av denna Guds egen församling, är det på grund av denna hemlighet, detta mysterium, som vi existerar. På grund av Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Han som är sant Gud och sann människa. Vår frälsare från synden. Vi är hans familj. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, vår käre Gud och far, för att vi får vara dina barn. Tack för frälsningen som du skänkt oss genom din egen son, Jesus Kristus. Vi ber dig att du välsignar oss som är den levande Gudens församling. Vi ber dig att du välsignar oss med ditt ord och med tjänare och hjälpare som med sina liv vittnar och visar sig värdiga den uppgift du kallar dem till. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.